Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay. Det är fredag den 28 oktober 2022. I dagens fredagsspecial av D-Daily Messiah möter vi Danmarks största realitystjärna någonsin, John Wilander Lambrell. Titta närmare på psykopater. Dessutom en special musical guest aktuell från Mello. Välkomna! Välkomna hit denna fredag morgon den 28 oktober. God morgon, John.
God morgon.
God morgon, Clara.
God morgon.
Mm. Veckans skylt, har du förberett en sån idag?
Det har jag.
Spännande det segmentet, man vet aldrig vad som kommer. Först var det skyltar, sen en vecka var du på en skyltfabrik.
Uh-huh.
Och sen en annan vecka började du tillverka egna skyltar. Och sist var det något ljud från en kvinna som också sysslar med skyltar. Det var ett väldigt...
Jag har som uppfann skylten.
Ja, det är
du breddar begreppet skylt.
Ja.
Verkligen.
Veckans skylt borde kanske egentligen ha tema skylt, att det är tema skylt, att det har någonting med skylt, att
ja.
Man hittar röda tråden med skylt eller något. Det kan man tävla med. Ja, spännande.
Det låter spännande.
Ja, verkligen.
Hittar röda tråden med skylt.
Ja.
Försök att sälja in det till en radio- eller tv-kanal.
Det räcker med en röda tråden.
Ja, det finns bara veckan. Finns ingenting rödare än originalröda tråden, brukar man ju säga.
Ja, just det.
Mm. Har du fått tag i Cash Inbalen?
Nej, han har inte svarat, men vad fan, han är lite äldre, han kanske
ska dyka upp utanför hans dörr i Norrköping. Men röda tråden vinner.
Det är lite en annan touch än den där OJ-bussturen du pratade om igår.
Kommer du avsluta allt med ett skämt?
Ja, mycket möjligt. Mycket möjligt. Förra fredagen så pratade jag om det nya då som kvinnor går in och likar när deras män somnat. Det är ju då unga killar som dansar på TikTok, gör olika hushållssysslor till den här låten då. Till exempel det var en kille som heter Ludde Blomqvist, 1 miljon följare på TikTok. Han står i tvättstugan och slänger in tvätten. Han stryker skjortor och sånt där utan tröja. Väldigt sexy kille, tror jag många kan tycka.
Men
jag
vet, är det så enkelt? Kan vi inte få se dig göra det här med sig?
Ja, jag tycker sånt. Men jag har sett att den här trenden sprider sig. Kommer ni ihåg Smile från Paradise Hotel? Han Smile då, han ledde då programmet med tidernas bästa titel Keep on smiling, som jag älskar det. Han dök upp i mitt flöde i veckan. Och hade han tröja på sig? Ens i köket? Nej.
Nu ska jag göra riktigt god, krämig och proteinrik chicken bolognese.
Jag älskar pasta. Kan man få in goda pastarätter under veckan så tackar jag aldrig nej.
Han tackar aldrig nej. Han tackar heller inte ja till tröjor på sig i köket. Han tackar även nej till skjortor i köket.
Tackar inte nej till livet.
Nej, tackar inte nej till skjortor. Eller tackar ja till skjortor. Ska jag säga. För jag tror att det är ohygieniskt, Smile.
Ja.
Och stå där med dina inoljade bröstvårtor och doppa dem i olika pastasåser.
Fy fan.
Vadå, är det en del av hans recept? Kyckling bolognese.
De är väldigt långa. Han kokar sin egen buljong till dem på sina egna bröstvårtor.
Ew.
Ja, verkligen. Skyll inte på mig. Förra fredagen släppte Taylor Swift ny skiva Midnights. Och sen då, bara 6-7 timmar senare, släppte hon 7 nya låtar i Midnights. En sån EP som följde på. Hon är liksom inne i sånt kreativt stim att hon bara kan släppa låtar hur som helst. Det är otroligt. Hon sprängde alla rekord på Spotify det här första dygnet med streamade albumet någonsin. Bra skiva. Det är fint när världens största artist också är en av de bästa. Det finns ju någonting.
Tycker du, ja.
Vadå?
Tycker du, ja.
Ja, fast det är väl få andra popartister som är bättre just nu.
Än Taylor Swift.
Ja. Alltså generellt sett. Alltså
Fröken Snusk då?
Ja, Fröken Snusk. Men jag menar, hon skulle kunna vara dålig, det är det jag säger. Ja. Det är så många som är superstora och dåliga, men då väljer hon en alternativ variant att vara superstor och bra, vilket hon inte behöver vara längre, vilket ju hedrar henne. I alla fall, en grej som då har hänt med Taylor Swifts karriär var att hon var väldigt oskuldsfull i början. Hon svor aldrig, hon sa kanske hell någon gång, att en kille var hot as hell. Alltså det var väldigt så... lite skolflicksprat. Sen då 2020 på Folklore, förra skivorna, då sa hon ordet fuck för första gången. Och Taylor Swift-människorna, Swiftisarna, en sån som jag, vi tyckte att, åh gud, nu har hon blivit grov i mun. Och nu har hon då slagit sitt eget rekord. Hon har då sagt fuck hela 4 gånger på den här skivan. Och jag har såklart, eftersom jag jobbar hårt, klippt ihop dem allihop. Här är de 4 gångerna Taylor Swift sjunger fuck på Midnights. Fyra gånger keep on fucking. Ja. Tråkiga nyheter då. Världens smutsigaste man har dött.
Ja, så hur hände det?
Nej, iranien Amo Hadji, han hade inte tvättat sig på ett halvt sekel. Han var rädd för att bli sjuk. Vid 94 års ålder tog han då sitt första bad i livet här i veckan. Och sen dog han.
Nej!
Jo.
Nej!
Jo, det här Aftonbladet rapporterade, Telegraph ursprungligen rapporterade här i Iran. Då. Han kallades världens smutsigaste man. Inom sitt, det vill man ju inte
Nej. Heta. Nej, fy fan. Jag undrar om jag åkte med en sån i en taxi häromdagen.
Jag undrar om det var samma.
Var det du som såg dem och tog ett bad?
Ja, det var jag. Det var mitt fel.
Han levde i västra Iran. I flera decennier hade han då undvikit att tvätta sig och äta färsk mat. Då han var rädd för att bli sjuk. Jag vet inte vilken husdoktor han hade, men det var ju konstiga tips.
Vad åt han då?
Ja, vi ska återkomma till det. Vi ska se om ni kan ana då om han levde en ohälsosam livsstil. Okay? Mm. Förutom att han då inte tvättade sig på 50 år, så hade han levt sitt liv täckt i sot och smuts.
Men var han sotare eller?
Nej.
Fast det tror jag
han
är bra.
Sot. Han letar sot.
Var får man, var hittar man sot?
Överallt tror jag.
Om du, jag menar, om du tvättar emellanåt, om du eldar i din öppna spis, ja, så har du asker där.
Ja. Och sen klättrar man
och
upp
det tror jag kan vara bra ändå. Och sen också jord, bakterierna från jorden, de ska vara mycket B-vitamin, hälsosamt.
Ja, det är möjligt.
Men man kanske måste tvätta sig emellanåt.
Ja, det blir bättre. Han rökte, han hade två grejer som han gillade att göra. Antingen rökte han 5 cigaretter åt gången.
Var det samtidigt?
Ja.
Som en sån stor megacigarett.
Som en stor skorsten. Eller så tog han fram sin favoritpipa fylld med cigaretter och avföring från djur.
Nej.
Men det känns som att han ville vara en skorsten. Alltså ja, som att han ville
identifiera sig som en skorsten.
Ja, precis.
Ja, det förklarar ju soten också.
Pronomen skorsten.
Byborna rapporterade att det var känslomässiga motgångar i hans ungdom då, som har gjort att han undvikit både tvål och vatten. Det är lite som i födelsedagarna, att jag misstänker att det har hänt någonting som har utlöst det här hatet. Så att han har då haft en tvål och vatten relaterad incident i sin ungdom. Men för några månader sedan hade byborna gått ihop då och övertalat honom för att tvätta sig för första gången. Det skulle de då inte ha gjort. Amo Hadji hade ingen fru eller familj, men flera av byborna verkar ha brytt sig om honom. De hade då exempelvis byggt en hydda av askblock till honom.
Det måste jag ge. Ja,
så att han inte längre behövde sova i sin naturliga sovplats. Ett hål i marken. Att han har överlevt till 94. Jävla.
Men då sen dog han när han första gången tvättade sig. Det var ju jättedumt. Då hade han ju valt rätt levnadsstil.
Ja, sotet, hål i marken,
jävla
röka.
Bybor.
Ja, verkligen. De har ju ett liv på sitt samvete.
Verkligen.
Så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Hej! Hej, det är fredag. Jag är ju då ursprungstassomannen. Jag och min familj har ju många år ätit den mexikanska specialiteten tassos. Och nu är det kanske eventuellt samarbeten på gång. Vad vet jag? Möjligtvis att jag kan så att säga, prata mig in i ett samarbete, det vet jag inte. Så den här veckan äter jag produkter från Olle El Paso, Santa Maria, Isa Feliciano och andra produkter.
Jaha.
Där har ni det, äter allt det där.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns.
Det bara vara en ingrediens.
Vad sa du?
Det ska inte bara, ska du köpa samma ingrediens från alla varumärken eller ska du testa olika?
Mm, jag vill bara vara tydlig med att jag jobbar brett.
Precis.
Mitt spanska öga är liksom öppet för alla typer av influenser. Förstår du?
Men kommer du recensera? Det känns liksom att det är någon som saknas i det. Kommer du recensera de olika? Du säger bara ett namn på en ingrediens.
Ja. Jag tror att det är därför det har vuxit och blivit så populärt. För att man inte målar, man stänger inte segmentet, utan det är öppet hela helgen och folk är så här, undrar hur han hade det.
Men det får man ju aldrig reda på hur han hade det.
Nej, man undrar däremot.
Ja, eller i och för sig, vi kan ju säga att många gånger du har sagt dina märkliga ingredienser, så vet jag ju att du hade det riktigt, riktigt dåligt. Det har ju varit märkliga grejer du stoppar på dina tassos.
Ja,
och du pratade om något schweizisk bär som jag än i denna stund inte har lyckats och googla reda på.
Vilket då glyckbäret?
Finns det hos Olle El Paso?
Nej, inte. Däremot har Isa Selecion tittat på glyckbär.
Nej.
Jo, det är inte glyckbärbrist i Sverige.
Ja, det borde vara så gott som det. Jag pratar ju om Paradise, nya Paradise, före detta Paradise Hotel när det hade premiär här i veckan. Och det har ju fått ganska mycket kritik. De nya woke-människorna som de har gjort programmet för verkar ju sig då inte vara lika woke som programmakarna hoppades att folk skulle vara. Vilket är intressant, för att Paradise Hotel har ju då sexövergrepp, det är väl gammaldags. Jag tycker att så fort man begår sexövergrepp så kanske man ska formatera om ett program, tycker jag.
Ja, okej.
Okay. Eller hur?
Ja,
men oavsett program, alltså, säg att det är Dobido. Om det under då själva Lasse Kronér står där och så springer Per Andersson och Molly Sandén och sjunger och så begås det ett sexövergrepp någonstans under produktionen, då tänker jag, nu är det dags att göra om det programmet. Det är en regel. En regel jag har.
I alla fall döpa om det.
Är det inte bara bättre att bara se till att de som är med i programmet är lite bättre kastare?
Jo, precis. Men det är det de har gjort i Paradise. Där är det då noll knullig stämning. Och det får mig då vilja blicka tillbaka på den mansjournalistiska tid som har flytt. För det finns ju då, om man tittar på Paradise Hotel, ett programformat som har funnits i så många länder, så kan man ju då när man tittar historiskt sett på de här kunna hitta liksom ganska spännande spaningar om olika länder och invånarna där. Jag tittar mycket på ryska Paradise Hotel, mycket slagsmål. Norska Paradise Hotel, som svenska, lite mer rosiga kinder möjligtvis. Mm. Framförallt, och det här tror jag du håller med mig om, John, danska Paradise Hotel var ju guldåldern. Det var ju där programmet nådde sin absoluta peak, och då framförallt åren 2008 till 2010. Det var ju Lundell, de pratade ju ofta om Summer of Love 68, att det var väldigt mycket musik som skapade stor kultur. Folk hade en vision om en blomstrande framtid, och i Paradise universumet så var det då 2008 till 2010 i Danmark. Mm. Piken.
Ja, det var det. Jag kommer ihåg att jag satt på uppsägningstid på ett jobb i 3 månader och kollade alla de här Paradise i Danmark. De var så jävla bra.
De var otroligt
jävla bra.
De var så jävla bra, ja. Och intressant är det ju då att folk nu är kritiska mot det här nya woke Paradise.
Mm.
Det de kritiserar då är att det inte är underhållande nog.
Mm.
Ja, de säger att det inte är underhållande nog. Vem hade kunnat tro det, att folk som är då super woke, alltså när allt är woke, när allt är medvetet och det är castingen är då folk som sköter sig väl och det kanske inte är någon manskovinism uttaget som pågår. Vem hade kunnat tro att det programmet skulle bli mindre underhållande? Inte jag. Inte jag.
Nej, det var ju ändå vissa som hade flaggat för att det kanske skulle bli det. Alltså det var det ju ändå.
Inte jag.
Nej.
Jag trodde det skulle bli exakt lika underhållande. Om inte mer.
Du sa aldrig att underhållningen ligger i själva nulleriet.
Nej, det sa jag inte. Fast nu är det uppenbart att det var uppenbart. Låt oss blicka tillbaka då. 2008 så gjorde han debut. En av de snyggaste männen som någonsin har gått in i Paradise Hotel. Han heter bara Glega. Och när han dyker upp i huset så går han ner för den där spännande mexikanska trappan. Och då står det 5 snygga kvinnor framför honom. Och förvirring uppstår.
Nå, Pia, har jag funnit ut vad jag har till fälles?
Ja, det är väl lycka.
Tack.
Första tanke där jag faller mig in där jag ser pigerna, det är bara... Fuck, hvad sker der her? Er det tilfældigt, at der står 5 piger, som jeg har været sammen med?
Er det en tilfældighed, at det står 5 flickor, som Gleger haft sex med framfor ham, når han kommer ind?
Cool.
Nej, det er ingen tilfældighed. Det er ingen tilfældighed.
Han har ikke legat med alle i Danmark.
Nej, men det var ingen tilfældighed. Även om Gleger tænkte, Är det här bara en slump? Är det maximal otur för Gleger igen? Om man vill se det här klippet så... Det finns också något befriande i hur Danmark inte ens försöker vara woke på den här tiden. Man kan då hitta det här klippet på Paradise Hotel Danmarks egen YouTube-kanal. Klippet är då döpt till... Alla har knullat med Gleger.
Fan vad bra det var på Paradise Hotel Danmark.
Alla har knullat med Gleger. Om man inte kommer ihåg vad man ska söka.
Det där är jag när jag går på Kristallen i och för sig.
Alla
har knullat med Klara. Tror jag.
Det är på Kristallens officiella hemsida.
Ja, det är det man dupar det till.
Vadå, du står där och blir intervjuad på röda mattan så här. Är det bara en tillfällighet? Det står 5 killar här.
Ja. Men det var där man står, det vet du det här.
Ja, verkligen. Det fanns någonting i omfamnandet på den tiden av just det som Paradise Hotel var. Alltså att de inte försökte låtsas som att det var någonting annat. Och kanske var det den äktheten i att de liksom omfamnade manskovinistiska ådrorna. Och att de omfamnade så att säga spelet. De lät spelarna spela spelet och sen fick det gå som det gick. Och nu kanske det då gått för långt, för man kan ju aldrig backa bandet, man kan ju aldrig klippa tillbaka. När man väl har så att säga, satt ner foten mot sexövergrepp, så är det svårt att bara plötsligt stoppa in Gleger igen. Nu gjorde vi inte han några sexövergrepp. Men det fanns någonting i det här omfamlandet i Danmark som gjorde programmet till otroligt bra. När han skulle då plockas tillbaka året därpå, för han blev så populär Gleger, så presenterades han så här i den officiella reklamfilmen. Gleger är tillbaks.
Det är någon fantastisk kvinna här på Paradise Hotel. She can be Mr. Bombastic, really
fantastic. Bollekungen är tillbaka.
Bollekungen är tillbaka. Knullkungen är tillbaka. Tänk dig 2022 om då, jag vet inte, är det Viaplay som visar det? Om de ska säga att knullkungen är tillbaka. Och så är det, de svenska feministerna och woke-männen skulle gå i taket. Så, även jag skulle gå i taket.
Tyvärr.
Jag skulle gå i taket.
Ja, men han, ditt alter ego då? Ditt alter ego då?
Han hade gillat det. Året därpå då, 2010, då pikar kanske den kreativa processen bakom programmet. För då plockar de in en 26-årig man som heter Peter Birch. Och han blir då den största danska dokusåpastjärnan någonsin. För något geni, jag vet inte vem det är, jag har inte namnet på det danska klippgeniet som kom på det här. Men det var att då, för Peter Birch, en snygg kille, slående lik Gleger. Man skulle kunna sätta dem bredvid varandra och tänka att de var bröder i knull.
De var också med i säsongen efter varandra. Mm. Det var ju verkligen peak. Ja.
08, 09, 10. Åh, underbart var det. Och då kom något klippgeni i Danmark på att för Peter Birch, hade han smak för kvinnor? Ja, det hade han. Han gillade kvinnor. Han fick ofta någonting i blicken. Och då gick de tillbaka. Men han fick något i blicken. Något rovdjurslikt i blicken.
Mm-hmm.
På ett charmigt sätt. Alltså inte ett,
ja, är det någonsin det?
Ja, men inte på ett övergreppssätt, utan mer som ett sånt... Jag tittar på dig nu och klarar med den blicken. Alltså det här är verkligen...
Vad det ser ut som att du ska gå hem och deklarera.
Nej, jag har inte kopplat på blicken.
Så det är standardblicken är deklarationsblicken?
Ja, tyvärr. Okej, nu kollar på den där.
Det där är fortfarande kredit och debet.
Ja, skitsamt. I alla fall, Peter Birch kunde i alla fall göra det. Och då var det någon klippare som kom på att Peter Bellis sång, för er som kan er danska rockhistoria, från 1968, Ulven Peter, skulle då spelas i bakgrunden varenda gång Peter blev pilsk. Och Peter...
Nu har låten då som heter Ulven Peter.
Ulven Peter, Vargen Peter på svenska. Ja. Och den smög igång, den har ett intro som liksom smyger igång. Så redan innan man fick se Peters pilska blick så förstod vi tv-tittare med våra popcorn framför oss att nu jävlar är Peter pilsk och här blir det snart åka av.
Det räckte med att det kom in en ny kvinna på hotellet.
Ja, så hörde man då... Då hörde man en dansk börja viska och då visste man att strax. Och alla satt och hejade, kvinnor och män och folk icke-binära satt och klappade händerna och sa bara, take it away Peter. Det var en jävla härlig tid. Det var långt.
Det här gillar man ju mer också än att de har techno. Peter Kallinnan. Men du kan
stole tryck på han. Det var också liksom otroligt att den här låten, att de sjunger just stole på, alltså du kan lita på.
Kan lita
det
på.
Hela tiden pratar de ju om att man ska lita på varandra i Paradise.
För oss som inte fattar danska, översätt, vad säger de?
Ja, men Peter kan li namnam. Han är sugen på lite namnam.
Uh-huh.
Men du kan ändå lita tryggt på honom. Uh-huh. Jävla stav. Varenda gång så tänkte man, fan, Peter har inte varit pilsk på länge. Så hörde man bara... Det var otroligt. Det var verkligen fantastiskt.
Kom ut till mig. Den hade liksom skrivits för honom 30 år tidigare.
Ja. Uh-huh.
bra.
Jag vill ha en version av den här som kommer att följa med mig in på Kristallen nästa gång. Bara som ett soundtrack.
Men tyvärr fick väl den här historien kanske inte ett så gott slut. Peter Birch lever fortfarande, men det har nu gått 12 år sedan han var med i Paradise Hotel. Och den danska statsradion gjorde ett uppföljande reportage med honom förra året. Och då besökte de honom i hans lägenhet då. Och han beskriver då en tid, de är ute och går, så kommer polis fram och säger: Ulven Peter, och hälsar på honom. För han var så stor alltså. Och han beskriver också en tid då när han gick ut på nattklubbarna på den här tiden. Och det var samma sak då när DJ:n, kanske du då John, den danska motsvarigheten till dig, fick syn på att Peter var i lokalen. Då plötsligt så smög den igång. Och kvinnorna och männen liksom hejade fram honom till dagens byte.
Otroligt. DJ:n satte på den där låten, hans egen entrance-låt i wrestling.
Ja. Fan vad mörkt.
Det kan man tycka.
De hejade på honom fram till en tjej då som aldrig tyckte att han skulle belägra.
Jag säger
bara spelade låten.
Ja, fast Danmark, John, du måste komma ihåg att Danmark är ett annat land också. Rubrikerna då när han var med på Paradise Hotel. Här är en rubrik då från en dansk tidning när han var med. I aften går Ulven Peter igen på hov. Alltså, i kväll är vargen Peter på jakt igen.
Nej.
Ja.
Så att det låter så övergreppsaktigt.
Nej, verkligen inte. Det var ju på ett danskt charmigt sätt.
Men det är ju ett helt samhälle som uppmuntrar till ett sexmissbruk. Vad sjukt.
Ja, det kan
alltså, hade det varit någon som drack mycket sprit så skulle det liksom inte stå så här, gå på flaskan igen.
Nej, så kan det vara. I alla fall, nu är det då lite mörkare. Vi har då besökt honom i lägenheten i Fredriksberg. Och det är tydligt att det inte är Ulven Peter som vi känner honom bäst. Han har fått mer fett på kroppen.
Står det i artikeln? Ja. Jävla Danmark, ja, de är noll spärrar. Mer fett på kroppen.
Han har en luvtröja med sin firmalogo på ett låssmedsbolag där han jobbar.
Jag skulle inte vilja installera lås på min dörr som Ulven Peter har gjort.
Eller kanske.
Och håret på huvudet är långt och stripigt efter flera månader utan frisörbesök.
Bor han i samma by som den där mannen som inte duschade?
Men man ska inte låta sig luras. Leendet är fortfarande detsamma. Det är leendet som en gång satte unga kvinnohjärtan i brand. Charmen är intakt. Men sen då, det här är kanske det mörkaste av allting, så säger då, eller säger inte danska radio, men de har då, av en händelse börjar då Ulven Peter spelas i lägenheten då, där han står med sitt smutsiga hår och fettet på kroppen i sin låsmeds huvtröja. Den här går igång då i hans lägenhet.
Mm-hmm.
Och sen tar de då bilder på Peter när han står i sitt fönster och blickar ut, och då ser reportern hur tårar rinner ner för Ulven Peters ansikte. Han förstår då att tiden har kommit och gått, och det blev inget mer än så här. Peter Kalinanam, men du kan ståle tryck på ham. Han falser dig fra de andra dyr i skoven. Ulven Peter kan have små piger i sin huletand. Okej, dags för ett annat segment som har segrat upp som en riktig favorit, veckans skylt.
Veckans skylt.
Veckans skylt kommer faktiskt från en lyssnare som heter Kai. Och han har skickat in den här i närheten av där han bor. Och det står då på skylten, varning. Där känner ni igen, va? Ytterligare en varningsskylt som de nyfika med.
Ja.
Varning, lysa djur, förvirrad gubbe och kärringen är inte klok hon heller. Så kör sakta så hinner du se allt. Och sen när någon kryssar över kör och skriver gå. Jag vet inte varför, men...
Nej.
Ja.
Men vad var de varnade för? De varnade för en galen kärring.
Lysa djur.
Förvirrad gubbe.
Och kärringen är inte klok hon heller. Och det enda jag känner när jag ser den här skylten är att det är exakt den här jag behöver ha utanför mitt hus i Huddinge. Eller hur?
Veckans skylt.
Men är det kommunen som har gjort den här skylten? Alltså...
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Fortfarande har det inte vält in några vignetter då. Du bad ju om nya jinglar.
Va? Skitsnack.
Vadå? Men du kommer väl åt våra mailkonton?
Jag har inte heller hört, alltså sett någon som skickar.
Du verkar upprörd. Okej. Okay. Varje Varje morgon så drar han i den. Och så tar han en har du fyllt på med nya lappar nu?
Jag har fyllt på.
Ja, bra.
Men bara med några stycken.
Några stycken bara. För ja, för inte att det här... Nej, jag förstår.
Nej, men alltså för att det ska ju bli en ny jingle och sådär. Det kanske inte passar med just den där.
Hör av er om ni har producerat en ny jingle. Meddela oss. Maila oss på ddailymessiah@gmail.com.
Men folk har ju skrivit att de inte vill ha en ny jingle. Ja, jag har inte heller.
Men det kanske finns någon som vill.
Det är ingen som har skrivit det.
Jo.
Ja, det är faktiskt några som har skrivit det. Men okej. Okay. Vad ska du prata om idag? Vad står det på lappen?
Psykopatinflation.
Oj.
Ja, det är väl minst sagt i det här landet. Jag vet inte om det går liksom en dag när det inte ligger. Ni måste ju känna igen det här. En artikel längst upp på någon av kvällstidningarna eller morgontidningarna där det står någonting i stil med experterna avslöjar nya fynden om psykopaten. Därför är din kollega psykopat. Därför är den och den psykopat.
Testa om du är psykopat.
Testa om du är psykopat. Ja, vad fick du för svar?
Nej, jag är inte psykopat.
Här är risken störst att din kollega är psykopat i den senaste från Aftonbladet. Det är ju liksom någonting som har hänt det här de senaste åren.
Mm.
Det vill säga att folk måste ju då älska att läsa om då psykopater.
Mm.
Och det är liksom inte den här klassiska benämningen på psykopater som kanske jag jobbar med då, med de mordpsykopater.
Och när du säger jobba med det, att du ibland läser om när de har mördat folk.
Har du någonsin fått betalt för något du har gjort?
Det...
Just med psykopater i alla fall. Det är inte så många som betalar dig för att jobba med psykopater, menar jag.
Nej, men jag...
Du kommer i kontakt med psykopater?
Ja, inte riktigt heller, men jag studerar ju psykopater.
Ja,
och då handlar det om vålds... Alltså, sadister ofta. Men det här är liksom någon slags vardagspsykopater som folk läser om. Och jag menar, om man konsumerar media idag så tror man ju att hela... Ja, framförallt Sverige då är fullt av de här psykopaterna överallt. Folk älskar den här skiten, va? Och jag har alltid undrat så här... Det är ju liksom lite taskigt att säga kalla någon för en psykopat.
Ja, och att det känns som att folk använder det för människor de inte gillar av någon anledning. Ja, så är den en psykopat bara.
Det är väl det. Och det finns liksom poddar, jag tror att det finns någon podd här som heter Älskade psykopat,
ja.
Som då bara behandlar psykopater.
Som är omtyckta då?
Nej, jag vet, jag tror att det är någon ordlek, jag vet inte.
Jaha.
Men det är ett par artiklar just nu ligger de här liksom högst upp. Experterna avslöjar nya fynden om psykopater. Det görs då studier på det här. Jag undrar vad det är för folk som gör studier. Men det är ändå artikel i Aftonbladet som ligger högt upp just nu. Där står det så här: psykopater ställer inte bara till det kärleks- och familjereaktioner utan också i arbetslivet. Här är yrkena där risken är störst att du råkar ut för dem. Och där sannolikheten är minst. Det är då någon psykolog som heter Kevin Dutton som har undersökt det här i någon studie. Och ja, här, den här förklarar allt. Okay. Den här förklarar allt. För jag menar, det är ju inte så att det är en massa psykopater som springer runt överallt. Och om det skulle vara det, liksom, vad har de varit tidigare? Är det här något nytt fenomen? Det är ju trams, givetvis, har jag alltid tänkt. Och nu inser jag varför. Här är då yrkena med flest psykopater och yrkena som psykopaterna inte väljer. Först och främst så tror jag inte på det här överhuvudtaget. Men här, det här säger en del, för det här är då en studie som baseras på intervjuer med folk ute i arbetslivet.
Mm.
Jag drar några stycken där. Yrkena med flest psykopater. På plats 10, tjänsteman i offentlig verksamhet. 8, religiös ledare. 7, polis. 6, journalist. 5, kirurg. 3, mediepersonlighet. Radio eller tv, det vet jag ingenting om. Advokat. Ja, jag väntar lite med första platsen då. Så yrkena som psykopaterna inte väljer. Det är då lärare, välgörenhetsarbetare, stylister, hantverkare, sjuksköterska och ett, det största yrket som psykopater inte väljer är då vård- och omsorgsarbetare.
Mm.
För att de jobbar då, är det fördolda kan man tänka sig. De hjälper ju folk, men det är väldigt få som kommer att tacka dem och ta dem i hand och säger du ska ha stort tack. De bara förväntas göra saker, de får inte stå i centrum på det sättet som de vill kanske.
Nej.
Men det är därför psykopatsnack. vilket tror ni då yrket med det som flest psykopater väljer?
Mm.
Och det förklarar allt.
Mellanchef.
Fel.
Ja, svårt.
Du är inne på rätt spår, men okay. Du måste ju tänka...
En bransch.
Nej.
Nej. Fan,
det förklarar allt.
Jag skulle kunna säga så här, kirurg eller sånt.
Kirurg är på plats 5.
Ja. Jaha, okej.
Okay. Och bara, det kan ge en liten hint, ja, om att kirurg är på plats 5 och vård- och omsorgsmedarbetare är på plats 1 av de som psykopater inte väljer. Och kirurg är på plats 5 som psykopater väljer.
Och det är ju förvirrande. Ja.
Ja, fast jag tänker just det här, om man tänker på psychosexual killers, det är att de vill känna sig som gud. Och då är kirurg närmare än att man bara lägger på ett plåster på någon. Det är längre från att känna sig som gud.
Jo, ja, men den där analysen köper jag inte.
Tala för dig själv, du har väl aldrig styckat dem.
Jag tror han har det,
ja, det
han
med,
har,
ja,
det före inte hemma.
Yrket med flest psykopater är alltså verkställande direktör,
ja.
VD,
ja.
Det här förklarar ju allt. Och ni ser ju, det vill säga det
jag är då... vd.
Vad sa du?
Du är också vd, Messiah är vd.
Nej, jag är tyvärr bara verkställare. Jag är inte...
Nej, men mediepersonligheter är väl i alla fall på plats tre. Men ni kanske är alltid ihop. Är ni advokater också på plats två? Nej, men alltså det här förklarar ju saken. Det vill säga människor som har blivit tillfrågade i den här undersökningen och som då läser de här artiklarna, de tycker att deras chef är psykopat. Mm. Eller hur? Vdn är chef för alla. Ja. Det är chefen som är psykopat. Och varför tycker man det? För att chefen är psykopat? Troligtvis inte, va? För att chefen säger åt dig vad du ska göra hela dagarna. Ja. Och hur ska man kunna förklara det här för sig själv? Varför ska den här personen bestämma över mig? Ja. Jo, då måste man förklara det här. Och det man har hittat nu, det är då att det han eller hon måste vara psykopat. Det är det grundar sig på. Så här, jag bara tänker tillbaka på mitt eget yrkesliv. Jag jobbade ju 8 år. Och det första...
Men det är du slutat med nu, va?
Vadå?
Jobba.
Nej, men jag menar jag var anställd då i 8 år. Och då, min första dag, jag var 22 år, jag började jobba på en PR-byrå. En äldre konsult tog ut mig på lunch. Jag hade jobbat då kanske 3 timmar. Och det första frågan är då, och vad tycker du om vdn då? Tycker du om chefen? Jag säger, ja, han verkar vara en vanlig chef. Det är ingen vanlig chef, alltså, han är störd, alltså, du kommer märka det. Alltså. Och sen på varje jobb jag har varit på, det är alltid fredagsluncherna. Chefen är dålig och jobbig, chefen är dålig. Mm. Och liksom så här, helt störd. Jag kommer ihåg, vi hade ett pressevent på Grand Hotel. Vdn sa åt den här personen som hade varit ansvarig för eventet att nu måste du gå tillbaka och ringa journalister på kontoret på kvällen. Mm. Och då sa hon, fan, chef och vd är ju helt störd. Hon tror att jag ska gå och ringa journalisterna. Vi går till Rich istället, kom John. Och jag menar, så här har det alltid varit.
Det är alltså psykopatbeteende då.
att be folk jobba.
Att be PR-konsulter ringa journalister.
Ja, exakt. Klassiskt psykopatbeteende. Så det här är liksom hela den här psykopati-inflationen kokar ju ner till att folk är inte nöjda med att de har en chef. Det är väl inte naturligt att någon ska säga åt dem vad man ska göra hela dagarna. Och för att förklara det här för sig själva så måste man säga, den här personen är psykopat. Mm. Där har ni det.
Där har vi det.
Men jag tror du har helt rätt i det.
Någon som aldrig blivit anklagad för att vara psykopat, men däremot har blivit anklagad ganska nyligen för att vara aktuell i Mello. Det är Andreas Jonsson. Han blev anklagad och han är skyldig.
Han är skyldig. Det är Andreas Jonsson AB.
Ja, det är. Vi hörs nästa vecka, ta hand om er. Hej! Everybody's looking forward to the weekend. Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, woo. Partying, woo. Fun. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av